Okej, liten fördröjning där i inspelningen. Men välkomna allesammans och vi ska fortsätta våran serie här om olika bibliska läror. Och förra veckan så började vi att, eller förra veckan gjorde det förra veckan, för förra veckan hade vi inget sådant här möte av olika anledningar. Men sist vi träffades så talade vi om omvändelse, biblisk omvändelse. Vi sa att det finns egentligen tre olika synsätt. Det ena är att omvändelsen har ingen plats i frälsningen. Alltså det enda jag behöver göra det är att tro på ett faktum. Och när jag tror på det här faktum då, att Jesus verkligen har existerat och att han erbjuder evigt liv till dem som tror, då räcker det. Det andra synsättet är att omvändelsen innebär att jag gör upp i mitt liv. Alltså jag omvänder mig från alla mina kända synder. Och då först kan jag så att säga bli frälst. Med andra ord en förklädd gärningslära. Men vi sa att den sanna bibliska omvändelsen är inget dera. Utan där kan man säga att omvändelsen är synonymt med att tro. Så när jag tror så omvänder jag mig. När jag omvänder mig så tror jag. De är synonymer. Och vad vi menar med det är att omvändelsen är inte från 120 olika synder. Utan omvändelsen är från att förkasta Jesus till att ta emot honom. Från att tro att han inte är den som han säger sig vara och har gjort det som Bibeln säger att han har gjort. Till att tro att han har gjort detta och att han är den som han säger att han är. Däri består omvändelsen. Alltså omvändelsen är inte att göra upp med en massa synder. Det kommer sen. Så vi gick in lite grann på de bitarna. Och idag ska vi fortsätta att tala om biblisk omvändelse. Men i bemärkelsen den progressiva helgelsen. Ni kommer säkert ihåg att frälsningen har tre olika aspekter. Det finns en dåtidsaspekt, det finns en nutidsaspekt och det finns en framtidsaspekt. Dåtidsaspekten är att jag en gång tidigare tror på Jesus Kristus som min personliga frälsare. Jag blir nu frälst från syndens fördömelse. Och Titus 3:5 talar om detta, rättfärdiggörelsen i den himmelska domstolen. I ett enda ögonblick går jag från att vara Guds fiende till att vara accepterad i hans älskade son. Det är ingenting som behöver upprepas, det är ingenting som kan förbättras eller förändras överhuvudtaget. När det sker så sker det. Frälsning dåtid. Frälsning nutid kallar vi för helgelse. Det är någonting som pågår hela tiden. Filipperbrevet 2:12 talar om att vi ska arbeta på vår frälsning. Det betyder inte att vi ska jobba på att komma till himmelen. Det betyder att vi ska arbeta med att låta den helige ande få ett sånt inflytande på vårt liv att vi inte är under syndens makt. Det vill säga att vi får seger på olika områden i vårt kristna liv. Så det är den progressiva frälsningen. Det är vad vi kallar för nutidsaspekten. Och så har vi en framtidsaspekt också. Det vill säga när det här livet är slut. Om det nu är döden eller om det är uppryckandet. Vilket som nu kommer först. Som avslutar våra liv. Då är vi också fria. Inte bara från syndens fördömelse. Och syndens makt. Utan också syndens närvaro. Romarbrevet 5:10 talar om att vi ska bli frälsta. Ett förhärligande. Vi får uppståndelsekroppar. Och om vi inte skiljer på de här synsätten, dåtid, nutid, framtid, frälsning, då kommer vi alltid att blanda ihop de här koncepten. Och vi kommer alltid att läsa Bibeln som om att jag antingen kan förlora frälsningen eller att jag inte har frälsningen om jag inte uppvisar ett mått av frukt och gärningar i mitt liv. Så det är väldigt viktigt att hålla isär de här begreppen. Och då är det också viktigt att förstå att omvändelse är en synonym till tro. Vi ändrar vår inställning till Jesus och hans verk. Så vi ska tala idag om biblisk omvändelse och progressiv helgelse, det vill säga aspekt nummer två, det vill säga frälsning i nutid, alltså det som pågår nu. Vi blir kontinuerligt frälsta från syndens makt, räddade från de saker som synden har orsakat i våra liv. Så vi ska tala om två saker här angående biblisk omvändelse och progressiv helgelse. Och det första är omvändelsens fortsättning. Det vill säga, jag omvänder mig en gång i mitt liv, någon gång, ung, gammal. Det kan vara i söndagsskolan som litet barn, det kan vara på dödsbädden som en gammal människa. Men vid något tillfälle så ändrar jag min inställning till vem Jesus är. Och jag ändrar min inställning till vad Jesus har gjort. Och när jag gör det, då blir jag frälst. Nu tror jag och jag omvänder mig. De är synonymer. Men efter att vi har blivit frälsta så fortsätter vi att omvända oss kontinuerligt. Och det här är också ett begrepp som ibland är ganska missförstått. Men vi har talat mycket om på sista tiden, och repetition är kunskapens moder, heter det så fint, att den heliga ande övertygar ofrälsta människor om vad? Synd i singular. Och vad är synden? Att de inte tror på mig. När han sedan frälser oss och flyttar in och bor på insidan, då börjar han övertyga oss om synder i plural. Men där är skillnaden. I de ofrälstas liv har den heliga ande en uppgift, att övertyga dem om att de är syndare inför Gud och att de behöver tro på Jesus Kristus för att bli frälsta. Det är den heliga andes enda uppgift i den otroendes liv. Hans uppgift är inte att moralisera människor och säga att sluta med det här, börja med det här och då kanske du blir frälst. Utan att ändra vår inställning till Jesus Kristus. När jag gör det, då blir jag frälst. Nu blir jag frälst från synd. Det vill säga otrons synd. Nu är jag en ny skapelse i Kristus. Men i Johannes 5:24 står det att vi har gått från död till liv. Den övergången är omedelbar. Den övergången är inte någonting som behöver repeteras. Den övergången är heller inte någonting som kan förändras. Jag kan inte gå tillbaka. Jag kan inte ta några steg bakåt och säga, nu är jag ofrälst igen. Det går inte, därför att jag har redan fattat ett beslut. Och när jag fattar det beslutet, då sker miraklet, då sker pånyttfödelsen. När personen är född på nytt, så är det då helgelsen, som, eller tillväxten som gäller. Det kommer av ett grekiskt ord, hagiazo, som betyder att skilja av till någonting. Så jag blir avskild i mitt liv. Område efter område. Och nu börjar den heliga ande att tala till oss om synder i plural. Och det slutar han aldrig med, därför att vi kommer aldrig till en plats där vi är så helgade att vi inte har någon synd i vårt liv. Det är alltid någonting som den heliga ande är på som. Men han är en gentleman. Han ger enorm nåd. Men han lämnar oss heller aldrig i fred. Och det ska vi vara glada för det är ett gott tecken på att vi tillhör honom. I andra Korinthierbrevet 7, 9 och 10 tror vi gör så att vi läser det skriftstället. Andra Korinthierbrevet 7, verserna 9 och 10. Men nu glädjer jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Så det är våran ångerfullhet som leder till frälsning. Om jag inte kan skilja på de olika tempusen i frälsningen, då till nutid, framtid, då kommer jag att läsa den här versen som om att jag blir frälst och kommer till himlen genom att jag är väldigt ledsen över en massa synder jag har begått. Men det har inte med det att göra. En del människor är naturligt emotionella. De gråter hela tiden. Det behövs ingenting för att de ska bli upprörda. Och det är inget fel med det nu. Ni börjar titta på varandra här liksom. Liksom du är sån och jag är nej. Men vi är olika. Och jag ska inte nu säga att det är kvinnligt och manligt. Jag ska bara säga att vi är olika. Men det är så. Och vissa människor kanske liksom man får det nu. Och de måste vara väldigt, väldigt ångerfulla. Andra människor, man märker det inte, man har sån här jämnmod. Det spelar ingen roll. Så jag läser den här i Larsson, eller Farside som det heter på engelska. Där, de olika sinnelagen hos en irländsk setter. Och det är 6 bilder där. Arg, rädd, glad och så vidare. Och det är precis samma ansikte. Han ser precis likadan ut. En del av oss är ungefär sådana, liksom, oavsett vad vi går igenom, vi är på samma nivå. Vi visar inte mycket känslor. Så känslor avgör inte hur mycket omvändelse som finns i våra liv, det är det jag försöker säga. Men vad han säger här är att den här ången leder till frälsning. Men det är alltså inte frälsning i bemärkelsen att okej, den här personen har nu ångrat sig så mycket så nu kommer de till himlen. Utan detta talar om frälsning i steg 2. Det vill säga nutidsfrälsningen. Den som pågår hela tiden. När jag blir frälst från syndens makt. Jag blir helgad. Jag vinner seger på område efter område i mitt liv. Så hur vet jag det? Jo, därför att Korinthierbrevet, första och andra, det är helt uppenbart, dels när breven börjar, eller Paulus börjar skriva till dem, men också på flera andra ställen i Bibeln, eller i breven, så ser vi att det skrivs till troende. Det är inte en bok som är skriven till ofrälsta. Korinterna var frälsta. Och det är många som säger, nej men det kan de inte vara, för de gjorde det här och det här och det här. Jag vet, men de var frälsta. Det är helt uppenbart, han kallar dem för bröder och systrar, han kallar dem för de heliga, han kallar dem för de som är avskilda till Kristus etc. Så de var frälsta, men de levde inte ett helgat liv, de lät inte anden leda dem i frälsning nutid, de hade inte seger över många detaljer i livet och så vidare. Så det är uppenbart både i första och andra Korinthierbrevet att omvändelse är för de som redan är födda på nytt. Vi blir befriade från de dödliga konsekvenserna av omvänd synd. Och vi kan läsa ett annat skriftställe här i Jakobs brev, 4 kapitlet, Jakob 4. Och versarna 8 och 9. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt er sorg vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Närma er Gud. Då säger man, ja, här har vi ett frälsningserbjudande. Eller en frälsningsuppmuntran. Men faktum är att när vi tittar på det här så ser vi också här, till exempel i det första kapitlet i Jakob. Vi läser versarna 2 till och med 4. Så här inleder han brevet. Räknade som den största glädje mina bröder. Bröder är alltid troende. När ni råkar ut för alla slags prövningar, ni vet ju att er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Så vi ser väldigt tydligt att detta skrivs till troende människor. Det är inte ofrälsta människor han adresserar här när han säger att de ska dra sig nära Gud, att de ska ångra sig. Det är en uppmaning till redan troende människor som lever med en obekänd synd. Och om vi sedan går till Uppenbarelseboken 2 och läser verserna 4 och 5. Det är mycket bläddrande här. Men Uppenbarelseboken 2, verserna 4 till 5. Men det här har jag emot dig. Det vill säga det är församlingen i Efesus här. Som han först berömmer på alla tänkbara sätt. Och säger du har gjort allting rätt. Så säger, men det här har jag emot dig. Du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit. Och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Vad är det han säger? Han säger att detta är alltså en församling, det är kristna. Han talar inte om att de ska omvända sig så att de kan bli frälsta. Han talar om att de ska omvända sig så att de fortsätter att vara helgade. Annars säger han att han flyttar sin ljusstake från dess plats. Det vill säga att de kommer inte längre att vara ett vittnesbörd för den här världen. Det är det som är hela poängen, att vi är inte satta i den här världen för att leva som världen. Därför att då behövs vi inte. Men vi är satta i den här världen för att leva på ett annorlunda sätt. Så att vi skiner, så att människor märker att vi är annorlunda. Vi har helt enkelt ett vittnesbörd. Och när vi har det vittnesbördet, då är Gud med oss. Då gör Gud någonting genom oss. Han använder oss. Det finns kraft i våra ord, i våra vittnesbörd, i våra liv, i allt det vi gör. Och vi skiner som en ljusstake i ett mörkt rum. Men han säger att om du inte omvänder dig från din synd som troende, utan du fortsätter att leva i den, ja, då kan det vara så att jag flyttar min ljusstake från den här platsen. Det vill säga, du är inte längre ett vittnesbörd för den här världen. Du har inte längre den här kraften. Du är inte längre huvudet, du är svansen. Du är inte längre den som initierar, utan du är ledd av den här världen. Så här har vi, och fem av de sju kyrkorna som det skrivs till i Johannes uppenbarelse, andra och tredje kapitlet, talar om omvändelse. Men det är redan frälsta människor. Så det handlar inte om himmel och helvete. Det handlar om att troende människor omvänder sig. Och även i Uppenbarelseboken 3:19, där det står: alla som jag älskar tillrättavisa och tuktar jag, var därför ivrig och omvänd dig. Gud tuktar och tillrättavisar ingen som inte är frälst. De människorna lever i syndens konsekvenser, men han tillrättavisar och tuktar dem inte, för det gör han i sin faderliga kärlek. Var därför ivrig och omvänd dig. Återigen, han tilltalar troende människor. Så omvändelse för otroende har bara att göra med vår inställning till vem Jesus Kristus är. Omvändelse för troende har att göra med alla tänkbara synder som den helige ande väljer att sätta sitt finger på och peka och säga: det är dags att göra upp på det här området. Det är dags att förhärliga mig på ett nytt område i ditt liv. Det är dags att ta nästa steg i din vandring. I Hebreerbrevet 12, vi behöver inte läsa det, men verserna 5-11 talas om Guds tuktan och disciplin. Och då står det att det är tecken på att vi är Guds barn. Så jag brukar säga att om vi gör fel och det börjar svida där bak, då är det ett jättebra tecken, för det visar helt enkelt på att vi är Guds barn. Världen kan komma undan med allt tänkbart, därför att den här världen är redan fallen. Gud låter människor gå sin väg. De lever i syndens konsekvenser, ja. Men vi lever inte bara i syndens konsekvenser. Vi lever också under Guds faderliga disciplin och tuktan. Och den ska vi vara glada för den är beviset på att vi verkligen är barn. Att vi verkligen är pånyttfödda. Så vilken del har då omvändelsen i den troendes liv? Det är en pågående process. Helgelsen börjar i det ögonblicket jag blir rättfärdigförklarad i den himmelska domstolen. Det slutar i det ögonblick mitt hjärta stannar eller församlingens uppryckande äger rum. Så länge pågår helgelsen. Varför säger jag det här? Spelar det någon roll? Liksom? Det är väl bara att prata om något roligt istället. Ja, det har en väldig betydelse, för att när jag går ut och evangeliserar, vad är det jag säger till en troende? Börjar jag med att säga, du måste omvända dig från det här och det här. Håller du på med det här till exempel? Ja, men då måste du sluta med det. Har du gjort det här och det här? Nej, ja, då måste du börja med det. Liksom en lista på gör inte och en lista på gör. Och när man då på något sätt anpassas efter det, ja, då är man möjligen en kandidat för frälsningen. Nej, det är synder i plural. Vi talar om synd i singular. Vi talar om att du har en synd i ditt liv. Ja, så vad är det för något? Det är jag som en så dålig människa. Nej, du tror inte på Jesus Kristus. Det är det som är ditt problem. Inte att du har 70 olika synder i ditt liv som du ännu inte har gjort upp med. Det kommer sen. Men du har synd i ditt liv. Du tror inte på honom som fadern har sänt. Och därför kan du inte bli frälst. Så vi fokuserar på personens otro, inte deras synder i plural. Och när människor har kommit till tro, så måste vi ge dem utrymme för att växa. Nu är den helige ande på insidan och övertygar dem om olika saker. Och det är han trofast med att göra. Så omvändelse är nödvändig för att maximera våran tillväxt och ge oss en full belöning i evigheten. Det är omvändelsens fortsättning. Det vill säga, när jag blir frälst så går jag från att bara ha omvänt mig från vem jag tror att Jesus är, till att omvända mig från olika synder som den helige ande visar på, som han vill att jag ska ta itu med. Men nu ska vi tala också kort om omvändelsens frånvaro. Vad händer om jag inte har omvändelse i mitt liv? Och då kommer vi till en intressant fråga som debatteras i olika sammanhang. Nämligen, kan en kristen vara kötslig? En del säger nej. Därför att om jag är kötslig under en längre period, i någon större utsträckning, då är det bara ett bevis för att jag antingen har förlorat min frälsning eller att jag aldrig var frälst från början. Jag bara trodde och tyckte det. Men är det möjligt att vara pånyttfödd och inte växa i frälsningens andra steg, det vill säga frälsning nutid? Svaret är ja. Och det betyder inte att vi lyfter fram det här som ett väldigt bra alternativ. Liksom. Man kan ju leva som en kötslig kristen, det är ett bra alternativ. Det är inte det vi säger, men vi säger att Bibeln är full av exempel, både i gamla och nya testamentet, på människor som levde kötsligt och levde i synd under längre perioder, och det tycks inte ha varit någon omvändelse i deras liv. Men trots det så är det väldigt uppenbart att de var troende. Om det inte var möjligt att vara en kötslig troende, varför skulle då första Korinthierbrevet och andra Korinthierbrevet ens ha skrivits? För det är det som allting handlar om. Om en så kallad troende syndar väldigt mycket, så har man enligt många bara två kategorier att placera människor i. Jag går från att vara frälst till att vara ofrälst. Men om jag ser på vad Bibeln säger, så finns det en tredje kategori. Det är nämligen en kötslig kristen. Det är den tredje kategorin. Jag är frälst, men jag lever som en ofrälst. Och i första Korinthierbrevet 3 så har vi detta beskrivet. Första Korinthierbrevet 3 kapitlet. Första Korinthierbrevet 3. Okej, han börjar så här i vers 1. Bröder, vad är bröder ett tecken på? Att det talas om troende människor. Själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Vad är det han säger? Jo, han säger 4 år senare, det vill säga när han skriver detta, så var de minst 4 år gamla i tron. Nu säger han så här i vers 2. Mjölk gav jag er att dricka. Mjölk talar alltså om, mjölk är någonting som bebisar dricker. Fast föda äter man när man blir äldre. Fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte. Det gör ni inte nu heller. Så med andra ord, det fanns en tid då han bara kunde ge dem mjölk. Alltså andlig näring, enkla läror, ingenting. Men det hade inte förändrats. De var fortfarande på en mjölkdiet, inte på en fast födadiet. Lyssna nu vers 3. Eftersom ni fortfarande är köttsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla andra? Precis, han säger här att köttsliga kristna lever som alla andra. Han säger här att det finns en tredje kategori, inte bara frälsta och ofrälsta. Och de frälsta är då andliga och lever för Gud och vandrar med honom. Och säger det finns de som inte gör det. Och det är intressant att han använder 2 olika ord i grekiskan här. Sarkinos och sarkikos. När han beskriver de här 2 kategorierna. Och det är intressant, han säger att en nyfrälst människa är en sarkinos. Det vill säga, det är en person som är köttslig därför att det finns inget alternativ. De har precis gått från att vara ofrälsta till frälsta. Så det vill säga, de har ingen kapacitet, de har ingen möjlighet att förändra sitt liv på många områden. Och det är okej. Precis som det är okej för en bebis att dricka mjölk. Man tvingar inte i dem en 3-rättersmiddag, utan det är mjölk som är okej. Men det är inte okej när barnet växer upp om man fortfarande är på en mjölkdiet. Det kommer en tid då jag går från mjölk till fast föda. Och det är det han säger här. Men trots att så mycket tid har passerat, så är ni fortfarande som de här bebisarna som bara dricker mjölk. Ni har inte förändrats. Ni har ingen andlig kapacitet. Ni är köttsliga. Så det är sarkinos och sarkikos, det är nästan samma, men den här lilla skillnaden i ordet är att i det ena fallet är de nyfödda i Kristus och det är okej att uppvisa köttslighet för de har inget annat alternativ. Men det är inte okej att vara köttslig efter att ha varit troende en lång tid. Jag förväntar mig, säger aposteln, att ni ska växa i eran tro. Och det har de inte gjort. Och därför säger han här att ni är fortfarande köttsliga. Är det här någonting som är ovanligt? Finns 2 kristna i hela världen som är sådana? Knappast. Jag skulle tyvärr säga att det är majoriteten av alla kristna. Så du säger då att sådana här människor då som går på något möte och så lyssnar de då på någon predikant som säger att om du bara tror på det här och räcker upp din hand så blir du frälst då. Nej, jag tror inte att du blir frälst av att du räcker upp din hand. Men om du hör evangelium och tror det i ditt hjärta, då blir du frälst, punkt slut. Men för att Gud har sagt att om vi tror att Jesus Kristus är Guds son som kom in i den här världen för att frälsa syndare som vi är. Om jag tror på detta, att han dog för mina synder, då blir jag frälst. Det är bara så. Det har ingenting att göra med hur mycket jag förändrar mitt liv. Det har ingenting med att göra hur mycket jag ger upp. Eller hur mycket jag börjar att göra det. Ingenting med det att göra. Det är det första steget i frälsningen. Det andra steget i frälsningen har allt med det att göra. Men det har med lärjungaskap att göra. Det har med att göra upp med sitt liv. Det är en progressiv helgelse. Men det är en annan sak. Det första steget är förutsättningen för att andra steget ska äga rum. Har jag aldrig blivit rättfärdig förklarar den himmelska domstolen, då är jag inte född på nytt. Då har jag ingen kapacitet att förändras. Då är jag köttslig därför att jag är en världens människa. Men om jag blir troende, då har jag fått en ny kapacitet. Och jag kan växa i honom. Men det finns, säger Paulus, och Korinterna var ett praktexempel på detta. Människor som var köttsliga. Trots att de hade varit, jag tror att Paulus var i Korint i 18 månader, 1,5 år. Och han undervisade folk dag och natt, bokstavligen talat. Det var en väldigt intensiv period. Andra som han hade tränat tog över undervisningen. Så det här var inga människor som inte hade liksom, det var som intensiv bibelskola i minst 4 år. Men de betedde sig exakt likadant som när han först träffade dem. Och han säger, då var det okej, men nu är det inte okej. Och det är det som han säger. Men han säger inte att ni har förlorat er frälsning. Han säger inte att ni var aldrig troende från början. Han säger, ni är troende. Men ni är fulla av världen. Och ni är kötsliga. Ni har ingen kapacitet. Ni har fortfarande nappflaska. Ni äter inte fast föda. Så där har vi omvändelsens frånvaro. Och han säger i vers 3. Vandrar ni nu inte som vanliga människor? Jo, precis. Många kristna vandrar som vanliga människor. Vi har några minuter till. Galaterbrevet 5. 16 och 17. Vad vill jag säga är detta? Vandra i anden. Det är en uppmaning. Om det inte gick att vandra i köttet, varför skulle han uppmuntra människor att vandra i anden? Han säger, oroa er inte för det. För det går per automatik när ni blir frälsta. Nej, det går inte per automatik. Vandra i anden, en uppmaning, det är ett imperativ. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Så här ser vi motsatsförhållandet. Om jag inte följer anden och vandrar i anden, då kommer jag att göra vad köttet begär. För det är precis det som min syndanatur vill göra. Jag är inte annorlunda än människor i den här världen. Till köttet i vers 17. Söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Så här ser vi att som kristen så har jag någonting jättetrevligt att se fram emot. Nämligen en strid mellan anden och köttet. Jag kan inte komma undan den. Så länge jag är i den här världen är det en strid. Men låt oss inte bli missmodiga och säga, ja, men då är det lika bra att ge upp från början. Nej. De resurser som Gud har gett oss i denna fallna värld är så pass stora och kraftfulla att det är fullt möjligt att leva i seger. Men om jag inte vandrar i anden, då lever jag i köttet. Och då lever jag som vilken människa som helst. Men så står det, ja, vi behöver inte gå in på det för han talar bara om köttets gärningar, men också andens frukter som är då resultatet av om vi vandrar i köttet respektive anden. Men det är intressant att se detta. Och vi avslutar med en vers. Vi hoppar mycket här, men det är roligt att Hebreerbrevets 5:e kapitel och versarna 11 och 14. Det är versarna precis innan Hebreerbrevet 6 som är en favoritvers som människor eller favoritkapitel där många har. Men vi ska inte gå in på det utan nu ska vi bara läsa Hebreerbrevet 5, 11-14. Han säger, om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara eftersom ni blivit så tröga att lyssna. Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare behöver ni nu någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning har fått sinnet skärp till att skilja mellan gott och ont. Haha, här ser vi. Då säger människor, men det här är människor som egentligen inte är frälsta. De har bara smakat på frälsningen. Men vänta nu. Han talar om att ni borde ha varit lärare. Säger han då till dem att ni är inte frälsta men ni borde faktiskt ha varit lärare i kyrkan. Jag tror knappast det. Jag tror inte han utser ofrälsta människor till att vara i kyrkan. Men de borde ha varit det. Han talar om ni. Ni kan titta överallt i Hebreerbrevet så ser ni att det är en bok återigen som är skriven till vad då troende människor. När det talas om frälsning här så talas det om frälsning i bemärkelsen helgelse. Att vandra i tro, vandra i anden, att växa, att kunna ta till sig den fasta födan, inte bara mjölken. Så vad är det jag försöker säga? De hade varit i ett stadie mycket, mycket länge. En del menar förmodligen kanske i vissa fall upp till 30 år. Att de hade levt och stått emot den helige ande. Nu hinner vi inte gå in på Hebreerbrevet 6 här, men vad det säger där, att det är omöjligt att, men, att omvända dem. Men det är inte tid för det just nu. Men så vi måste vara försiktiga att vi inte tar vår teologi till Bibeln, utan att vi får vår teologi från Bibeln. Jag har märkt många gånger att i vissa sammanhang så har man en förutbestämd teologi, och den måste försvaras till vilket pris. Och därför så försöker jag att trycka på Bibeln min egen teologi, men det borde vara tvärtom. Det borde vara Bibeln som formar min teologi, uppenbarligen. Men det är väldigt viktigt att liksom inte ha de här förutfattade meningarna, koncepten, en förutfattad teologi som jag sen måste försvara genom att kanske ta lösryckta versar och bygga någon lära för att liksom få det att gå ihop. Men vad är det vi säger? Vi säger att det finns andliga kristna, det finns kötsliga kristna. Vi ursäktar oss inte. Vi ursäktar inte någon annan heller för att leva kötsligt. Men det är möjligt. Men det är där som omvändelsen kommer in. Inte att omvända sig, att bli frälst på nytt, men att omvända sig så att vi blir återupprättade till gemenskap med honom. 1 Johannes 1:9. Bekänn era synder. Homologeo i grekiskan. Tyck samma sak som Gud. Om han säger att det är fel, håll med honom. Om han säger att det är en synd, stå inte emot honom. Bekänn det i ditt hjärta. När du gör det, då går du vidare, du växer. Och så småningom, om du inte kan ta in någonting annat än en mjölk genom en nappflaska, så börjar du att få förmågan att äta på egen hand. Så vi ser detta överallt i Bibeln. Att omvändelsen finns där, men omvändelse handlar inte om för en otroende att göra upp med varenda synd som människor påstår att jag har. Det handlar om att omvända mig från att stå emot Kristus till att ta emot honom. Det är allt. Omvändelse i en frälst människas liv handlar om att låta Gud leda mig. När han sätter fingret på något i mitt liv, så erkänner jag det och bekänner det. Jag ger upp det. Jag vandrar vidare med honom. Och genom att göra det så växer jag i nåd och kunskap om honom. Jag går från att vara en kötslig kristen, för att jag har ingen annan kapacitet. Men jag fortsätter inte att vara kötslig efter 4 år eller efter 30 år, som i fallet med Hebreerna. Utan jag har nu vandrat i anden. Jag blir en mogen kristen. Jag blir inte bara en som förmår att äta fast föda, men jag blir också en lärare till andra. Så, men det är pastorerna och lärarnas roll. Ja, men alla är vi lärare, eller hur? När vi går ut någonstans och träffar någon som är lite yngre eller mindre erfaren i min tro, ja, då har jag någonting att säga. Så att visst är jag en lärare, borde vara en lärare på ett eller annat sätt, alltid. Men de kunde inte vara det. För de var kötsliga. De levde på en mjölkdiet. Och det var det som han talade om här. Och omvändelsen här är väldigt viktig. För att det är den som håller mig. Om den omvändelsen är frånvarande, då är jag låst i min kötslighet. Jag förblir där. Och det vill inte Gud. Han vill att vi ska kunna gå vidare och växa i honom. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna dem till våra hjärtan. I ditt namn. Amen.